Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
031 Fotboll presenteras i samarbete med Möbelmästarna. Just nu får du 10% rabatt på ett helt köp när du uppger koden GP10. Möbelmästarna, vi är vad vi heter.
Vi skulle inte ta något om planket, eller? Nej, vi behöver inte göra det.
Hej och välkomna till GP's fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn, men där vi fokuserar på Göteborgsfotbollen i allmänhet och Göteborgsfotbollen i synnerhet. Vi som gör det är jag, Robert Laul, Linus Pettersson och Filip Troler, alla på plats i studion. Som vanligt händer det ju grejer runt omkring oss, inte minst i ÖIS, och det är där vi ska börja. Men jag ska säga att vi givetvis också kommer komma in på allt som har hänt med våra övriga fokuslag. Lyckades vi jinxa Gais, Stares sena byten? Var det verkligen problemet mot Kalmar? Boskos derbytriumf, utvecklingen i Erik Friberg-gate och BK Häcken FFs oväntade poängtapp. Låter det bra, kamrater?
Det låter mycket bra.
Fantastiskt.
Underbart. Allra först ska vi ju köra veckans spaningar. Men innan jag lämnar ordet till er så har jag för en gångs skull en spaning. Och min spaning, den handlar om dig, Linus Pettersson. Det är ju nämligen så att du slutar på Göteborgsposten. Och därmed också i den här podden. Och jag skulle vilja säga att du lämnar GP med flaggan i topp.
Kan du inte stanna där?
Vi var ju på IFK Göteborg Kalmar i måndags, och utöver att du då skötte live-rapporteringen på ett föredömligt sätt så nosade du även upp den stora lilla grejen från den matchen, nämligen att Kalmars målvakt Ricardo Friedrich attackerades av en grön vattenpistol. Sen följde du upp detta med att få storyn bekräftad av Kalmars säkerhetschef. Du fixade citat från målvakten Ricardo själv. Och sist men inte minst fick du matchdelegaten att ge sin syn på saken. Storyn var hemma. Men inte nog med det. Vi hade ju uppdelningen på den här matchen att du hämtade hem citaten. Jag randade, det vill säga jag skrev texterna. Och när jag höll på med detta som bäst så kom ju IFK Göteborgs presschef Marcus Moder förbi och fick höra talas om rubriken "Målvakten attackerad av supporter med grön vattenpistol", varpå presschefen Moder då skakade på huvudet och antydde att den där Robert Laulan har minsann tagit GP-journalistiken till en helt ny nivå, och det var inte sagt som en hyllning. Så Linus, du nosade inte bara upp grejen, fick den bekräftad och hämtade hem storyn. Du lyckades också med ett konststycke att se till så att jag fick skulden för allting. Nej, skämt åsido. När du nu drar vidare i karriären till en större tidning, men till den mindre kvällstidningen, så är det precis på grund av det här Bonnier har köpt över dig trots långtidskontrakt med GP, skulle jag tro. Som journalist får man nämligen inte vara fin i kanten, särskilt inte på en kvällstidning. En bra story är en bra story, oavsett det handlar om att få en känd fotbollsspelare att öppna upp och berätta om livets svåra stunder. Ett längre reportage som hjälper oss att förstå saker i ett större sammanhang. Granskningar som sätter ljuset på strukturer som annars inte blivit synliga. Eller om det beslagtas en grön vattenpistol på Gamla Ullevi. Det är just det som är journalistikens essens, och särskilt skulle jag vilja säga dit du nu ska. Till en kvällstidning som på ett annat sätt än GP kapitaliserar på just den mixen. Med allt detta sagt vill jag bara säga lycka till och upprepa min spaning att när det gäller tidningsarbetet så avslutar du tveklöst din tid på Göteborgsposten med flaggan i topp. Känn ingen press, men nu återstår bara att se till att visa att du kan sluta på topp i podden också. Har du någon egen spaning?
Nej, tack för fantastiskt fina ord. Det var ju en fantastiskt rolig story. Jag blev glad när vi, du ska ju ha cred också, för att jag tror det var jag som snappade upp att det var en vattenpistol, och sen fick du loss att det var en grön vattenpistol. Så att ett utmärkt teamwork. Podden, ja men den var ju också, vi körde ju igång den. Nere i Marbella där, och det har ju varit en, det har varit, tycker jag faktiskt, något av det roligaste under det här halvåret att få spela in den här podden, måste jag säga. Så den kommer jag verkligen sakna. Så det har varit fantastiskt roligt.
Mm. Har du någon spaning, Filip?
Nej, jag kan väl bara stämma in i dina fina hyllningsord av Linus. Vi kastar ju mycket skit på varandra här, men det är väl bara att säga grattis till Expressen. Det är ju en fantastisk journalist och en fantastisk människa de får ha att göra med. Så grattis till dem. Mm.
Bra, då återstår som sagt att se om du kan leverera på med flaggan i topp i det här sista avsnittet.
Jag har ju ägnat hela förmiddagen åt research här nu bara för att det inte ska gå dåligt.
Ja, det låter betryggande, och då kan vi väl kasta oss över veckans huvudämnen då. Och då börjar vi ju givetvis med kaoset i ÖIS. Frågan är bara var man egentligen ska börja där, Filip Troler. Men jag skulle nog inledningsvis i alla fall vilja ha din syn på att då sportchefen Igor Krulj nu får sparken uppenbarligen, vilket känns som ett obegripligt krisdrag, rent av ett panikdrag att man tar sportchefen i det här läget.
Ja, det får vi bara hålla med om, och det, vi ska väl säga att det är ju inte kommunicerat av ÖIS ännu att det rör Igor Krulj, men det har vi 100% uppgifter på att så är fallet. Igor kommer lämna, och det är alltså det de gör här efter 5 matcher med 1 poäng. Mycket förvånad måste jag säga. Skrev en krönika på temat också att jag tycker att det är lite hål i huvudet av ÖIS att göra det här. Och det känns väl lite som att det handlar mest om att visa handlingskraft, visa supportrar och medlemmar att vi gör någonting för att förändra. Men att de gör den här förändringen, det känns sjukt för mig faktiskt. Han har satt ihop en trupp som är som ingen i ÖIS-läget kan vara missnöjd med. Visst, man kan ha synpunkten att det saknas någon defensiv kugge, men som jag har förstått det, och det har ju Dan Ivarsson, huvudtränare, också strukit under, liksom att de har satsat på den här truppen tillsammans. Dan har fått liksom tycka till i alla spelare som har tagits in. Han har gjort ett kanonarbete efter att ha kommit lite snett in under sitt första år i ÖIS. Så har han växt in i kostymen, gjort mycket bra, sålt Herman Sjögrell för miljonbelopp. Han har förlängt med nyckelspelare som många nog trodde skulle bli väldigt svåra att förlänga med. Ekonomin har stabiliserats, fler akademispelare. Så man kan faktiskt, jag och Linus utsåg honom till Göteborgs bästa sportchef 2021.
Och det, i extremt tuff konkurrens.
Ja, det var ju för sig ganska slätstruket där. Men man får väl ändå säga absolut, att Igor har gjort ett jäkligt bra jobb. Så mycket förvånad.
Linus, det jag tänker på det är ju att om man tar sport, det är ju kris i ÖIS, de ligger ju sist och de förlorar allt och de vinner ingenting, och så tar man sportchef, jag menar, byta en sportchef, det ser man ju liksom effekter och resultat av om ett halvår, om ett år, alltså det är ju långsiktig effekt det kan bli, alltså ÖIS behöver väl lösa saker här och nu.
Ja, exakt, och då hade det ju givna varit att ta tränarna istället liksom, men det hade jag nog också tyckt var fel, för att då hade man ju övergett hela det här projektet på processen som de själva pratar om, eller kanske inte pratar om längre. Men, och det hade ju också känts konstigt. Jag tycker man borde skulle sitta lugnt i båten. Jag tycker man ofta tar alldeles för drastiska åtgärder. Men precis som du säger, att ta en sportchef signalerar ju någonting annat. Och det kan man göra. Vi minns ju när i soppan kring IFK Göteborg där, när det först ryttades som att Poja Asbaghi, tränaren, skulle få sparken. Och sen blev det sportchef Mats Gren som fick gå istället. Där skilde det sig väl lite åt att där var ju mycket kritiken mot just truppbygget och att man inte lyckades liksom få in de spelarna man ville. Här har ju Igo gjort precis allt det. Det går ju inte knappt att peka på någonting under det senaste året, ett och ett halvt kanske till och med, som han har gjort dåligt egentligen. Nej. Det är precis som du säger, okej, de kanske borde ta in någon vänsterfotad mittback till för att kunna spela med den här trebackslinjen. Ja, absolut, men det är ju liksom petitesser i sammanhanget. Så när jag tycker också, jag skriver under på allt det Filip säger, jag tycker det är hål i huvudet och gör den här åtgärden.
Du jämförde med Mats Gren där. Man kan ju också jämföra med senaste IFK Göteborg gjorde sig av med sportchef. Det är inte så länge sedan. Det var ju Pontus Farner och där. Det känns ju också mer nu när man har fått marinera det lite grann. Det känns ju som en mer välvald tidpunkt än att göra det i ett krisläge faktiskt, när man tittar tillbaka på Farner. Det har också visat sig att många av hans värvningar, de är inte nära startelvan med Sorga och company. Och man tog då och gjorde sig av med sportchefen i förhållandevis lugn och ro. Det är ju någonstans kanske egentligen en bättre lösning, så det får vi väl säga att tidpunkten där var ju klart bättre.
Absolut, jag vet inte vad en ny sportchef ska komma in och göra i ÖIS nu liksom, eller vad det här ska förändra på planen. Alltså absolut, det går inte att komma från att Igor Krulli är ju sportchef och ytterst ansvarig för det sportsliga. Liksom. Det går inte att komma ifrån på något sätt. Men det är ju ändå väldigt konstigt att göra det, för det här kommer inte svänga säsongen. För det verkar ju dessutom som att många i spelartruppen tycker om honom. Ja. Och det var ju också, om man återgår till Mats Grena, så var ju det också lite så här konflikter däremellan, kändes det som, och inte helt hundra mellan de ledande spelarna, och det var ju mycket rykte som cirkulerade. Men här känns det ju som att det finns ju ingen konflikt någonstans däremellan riktigt. Så att, det är ju också väldigt märkligt.
Ja, jag tänkte komma till det, Filip. Där. Vad är reaktionerna inifrån? Du kommer mer eller mindre från Öjsgården.
Ja, precis. Nej, men vi har ju rotat mycket i det. Liksom för den spontana tanken blev lite som Linus. När man då ser att Igor har gjort ett gott jobb och Öjs själva inför säsongen liksom slår sig på bröstet att vi har en jäkligt bra trupp här nu och truppbygget är jättebra och sådär. Då blir det ju så här, okej, det har blivit liksom kall på tråden här mellan kanske Dane och Igor och sådär. Men av alla personer man pratar med, som många av dem har stor insyn i verksamheten på högskolan, så nej, det finns inte någon uppenbar konflikt. Det är väl så att i takt med att resultaten har blivit sämre så kanske de inte har sett alltså exakt likadant på spel och sådär. Men jag tror fortfarande att alltså, de är ändå i samma ringhörna. Liksom, det handlar om detaljer, och det kan jag väl känna att man som sportchef och tränare måste kunna liksom ha en dialog om. I Blåvitt kändes det kanske lite mer som att Stare stod för en sak och Farnerud för en annan. Liksom. Så har jag inte alls upplevt det här. Och spelarna hade överhuvudtaget inte någon del i det här beslutet, utan blev också ställda över det. Och jag har varit ute på träningen där nu, och de bekräftar att han har lämnat. Vi ska ju säga det också, att ÖIS har ju alltså inte bekräftat. Det är också ett kommunikativt haveri det här, får man säga. Det som försvårade för dem är ju att en sportchef är ju inte som en tränare i det här fallet i alla fall. Igor har ju inte skrivit ett kontrakt, utan han är ju tillsvidareanställd, så det är väl det som drar ut på det lite, och att det måste göras liksom MBL förhandlingar, tack Robban. Det är lite annat läge liksom. Men nej, det är väldigt stökigt liksom. Det är George Morad går ut i Aftonbladet och bekräftar och är kritisk. Styrelsen är inte enad, och ÖIS har fortfarande liksom inte berättat att det är Igor som är bra. Det är också liksom, det är en soppa.
Det man utifrån kan plocka med sig hur liksom spelare och ledare agerar i den här uppkomna situationen, om man bara tittar på sportchefen då, det är ju liksom att det pratas mindre om den här processen, och det pratas mer om så här skapa vinnarinstinkt och sådana grejer. Hur ska man förstå liksom det i helheten här?
Ja, men så har det ju blivit. Alltså, jag tycker man har märkt en väldigt stor skillnad hur de har efter egentligen, ja, men Landskrona-förlusten. Jag gjorde ju längre intervju med både Dan och Igor inför den matchen, och när man har pratat med spelare och sådär, så ja, men vi vill vinna, vi vill vinna. Det har aldrig varit något snack om att vi inte vill vinna. Tidigare har det varit mer ja, men med utveckling så kommer resultaten, och alltså det är indirekt säger de ju såklart att de vill vinna, men det är mer tydligt snack nu, och det känns som att det är efter att det har blivit lite press på dem nu, eller handlar det om att de inte har fått fram budskapet på rätt sätt, men det kan man ju tycka någonstans efter så här lång tid att de borde ha fått. Men jag pratade lite med Marcus Haglin Sangré där efter förlusten mot Utsikten. Han upplevde liksom att föreningen i sig, det saknas eller det behövs mer vinnarkultur. Vinnarmentaliteten finns inte riktigt där. Och även om han inte ville peka på någon kritik mot tränarna, så blir det ju ändå lite, alltså så här att okej, det behövs lite mer tuffa tag, lite mer friktion, kanske lite mer snacka om att det är 3 poäng som behövs in. Liksom. Det är min bild i alla fall.
Men i det läget hade det nästan varit mer logiskt då att göra sig av med tränaren egentligen, för det är väl han som har stått, han har symboliserat det här med process och utveckling och allting.
Absolut, men jag tror lite som Linus var inne på att de har investerat, alltså ÖIS har investerat allt i Dan Ivarssons projekt. Tar de bort Dan Ivarsson, då kan de inte ersätta honom och låta Johan Mattsson vara kvar, för han står ju för exakt samma sak. Då måste man ta bort båda dem egentligen. Och då är de ju nere på noll igen. Dessutom så tror jag att det kanske också kan vara en ekonomisk fråga. Dan har ändå nästan 2 år kvar på kontraktet. Igor är då tills vidare anställd på ett annat sätt. Jag har en känsla att det skulle kunna bli en tuffare ekonomisk smäll att ta tränaren. Men som jag har sagt, jag tycker som Linus där, ni borde suttit lugna i båten, försökt bryta av vardagen på något sätt. Man kan skoja och skämta om det här Blåvitt gjorde, drog till Tanum strand och sådär, och tycker det är fjantigt liksom. Men gör någonting som verkligen får dem att tänka på annat. Liksom, försök med det ni har, snarare än att göra precis som man alltid gör. Börja kicka folk till höger och vänster. Det har vi ju sett att det funkar ju liksom inte.
Nej, och risken tror jag nästan är att det blir ju värre nu nästan.
Alltså, ja, det har ju blivit.
Nu kommer det bli kaos och det, ingen vet någonting. De kommunicerar ingenting. Och sen, helt plötsligt tar de ingen sportchef och det är ett sommarfönster som kommer. Och, jag menar, Aydin kanske ska säljas. Alltså det finns ju mycket. Det blir ju bara värre nästan.
Ja, och sportsligt ansvar. Morad då uppenbarligen väldigt missnöjd.
Exakt,
vad
ska han sitta kvar efter detta?
Ja, det blir liksom.
Man tänker säkert att okej, vi måste göra någonting, okej, vi agerar, okej, vi kan inte ta tränarna, vi tar sportchefen. Men man tänker nog inte det här extra varvet, men vad blir konsekvenserna av det då? Liksom?
Nej.
Jag tror bara det kommer bli värre nästan av det här. Alltså.
Det här kom ju efter en derbyförlust. Det som jag inledningsvis etikerade som Boskos sköna derbytriumf. Alltså Utsikten vann ju då mot ÖIS. Jag vet inte om du behöver gå på djupet med den matchen egentligen, Filip. Men jag vill ha en Svennis-skala från dig i alla fall på ÖIS spelare där. Så kan vi prata lite mer om den sen utifrån Utsiktens perspektiv. För man ska inte glömma att det där var en fin skalp för Utsikten.
Ja, det var det verkligen. Men vi kan väl börja då med ÖIS-arna som inte, får vi säga då innan vi hyllar Utsikten, så var det ju platt match totalt rakt igenom där. Riktigt svag. De började helt okej och sen var det kass. Det var mycket svårt att hitta 3 spelare här också. Men jag får väl ändå säga att Sixten Molin var. Han tar ändå en straff och är inte 100% i ingripandet på Utsiktens 2-0-mål. Kalle Boms 1-0-mål är ett drömmål, det hade han svårt att göra något åt. Men lite felplacerad i 2-0-målet, lite svajig med fötterna, men gör en jäkligt fin straffräddning och det får man väl någonstans lyfta honom för att han höll ju kvar i matchen där i alla fall, så han var väl bra då. Mm.
Och sen har vi mycket bra.
Jag tycker ändå Kevin Ackerman någonstans med hans han orsakar straffen då, ska vi säga. Det är ju ett stort minus, men jag tycker ändå att han är en av få som gör det här skitgörat och sliter och försöker liksom dra igång det här på något sätt. Han gör ingen liksom superb insats, men han visar ändå på något mer än vad de andra gör, så han var väl mycket bra då.
Och sen har vi mycket, mycket bra.
Där slänger jag nog in, vi hade aldrig med honom i betygssättningen från derbyt för att han spelade så få minuter. Men han gjorde ändå 20-25 minuter. Alexander Ahl Holmström, jag tycker när han kommer in, ÖIS, de pumpar ju på med inlägg och sådär. Det är ju inte deras spelstil, och Bosko ställde sig frågan till det, vad fan håller de på med liksom efter matchen när vi pratade om det. Att det var inte vad man hade förväntat sig. Men i det de gör så tycker jag att han ändå kommer in med tyngd och han liksom skapar det här kaoset som han har en förmåga att göra. Och jag tycker verkligen det måste vara dags för honom att få starta nu, så han var väl mycket, mycket bra i en brutalt svag konkurrens.
Utsikten då, om du liksom ska gradera det här då, för som sagt det här är ju en tung vinst för dem givetvis. Var det ÖIS som var dåliga eller var det Utsikten som gjorde dem dåliga?
Ja, det är ju alltid den där. Hur var det egentligen? Jag tycker att Utsikten gör, jag tycker av det jag har sett, jag har ändå sett hyfsat mycket av Utsikten i år hittills. Jag tycker de gör sin bästa match liksom. Prestationsmässigt, och detta gör de utan 5 ordinarie startspelare dessutom. De saknar liksom ordinarie anfallspar med Lukas Hedlund, Sima Pit och Marcus Björkqvist var inte med, Wilhelm Nilsson ordinarie i backlinjen var inte med, och det är någon till här som jag inte kommer ihåg vem som inte var med, men det var 5 startspelare i alla fall, så det gör ju hela prestationen ännu mer imponerande. Jag tycker ÖIS gör en jäkligt slät figur, men jag tycker Utsikten gör en riktig derbyinsats. De fattar vad derby handlar om och tycker spelare som Erik Westermark och ett par till där, de symboliserade verkligen det där, de slet som svin liksom. Så de gjorde, jag tycker de gjorde sin bästa prestation för säsongen.
Hur glad var Bosko efteråt på en skala?
Han var mest, han kändes rätt cool. Han var på väg att lämna arenan. Han höll på att göra en Jeremejeff där liksom innan vi fick stopp honom. Nej fan, jag och min dotter är utanför. Jag måste dra nu. Han hade inte tänkt stå och sola
sig. Njuta av segern.
Nej, precis. Det tänkte man ju för fan. Han skulle bara glida runt och dansa där i korridorerna. Men det blev ingenting av det, utan det var bara några snabba säger där. Sen försvann han iväg. Men han kändes, man såg på han ändå att han mådde bra liksom. Och det är ju bara att konstatera, han tog ju hem den här derbykampen med Dan Ivarsson, de är ju gamla lagkompisar i Västra Frölunda. Sen 25 år tillbaka var de och kamperade i samma lag, och de har ju mötts många gånger genom åren och pratat lite med Bosko och Dan om den liksom relationen de har sådär, och de står ju i grund och botten för jäkligt snarlik fotboll, men där Bosko har utvecklat sin fotboll till lite mer raka, och i den här matchen var det inget snack. Han fick ju ÖIS att bli, de när ÖIS inte hade självförtroende och Utsikten stressade dem och tryckte dem och låste dem, så blev deras panik bara mer och mer, och så slutade de med att ÖIS spelade ett spel som de överhuvudtaget inte har tränat på eller behärskar. Så Bosko vann väl den kampen också, får man säga.
Är han vårens tränare i Göteborg, Bosko Linus, eller?
Det får man nog säga ändå alltså. Ja, men det är han ju, utan konkurrens. I och för sig Gais och Fidde Holmberg, de har väl gjort ett okej jobb också. Men Bosko absolut, och det intressanta tycker jag, och det anmärkningsvärda är att de klev ju nästan in lite som favorit i det här derbyt. De sa ju det själva i någon intervju med dig där, att vi skulle vinna med 3-0 och allt vad det var, eller att de skulle vinna med 3-0. Och innan under säsongen har de ju spelat mer på det här kortet att alla tippade dem sist och slått lite underläge. Det var imponerande att se att de kunde verkligen kliva ut i det här derbyt på Gamla Ullevi och liksom ta hand om den här matchen som egentligen var deras att förlora. Det tyckte jag var väldigt intressant.
Det såg man inte komma inför säsongen, att Borovic skulle glida runt som kung på stadion.
Nej, men det är en häftig revansch för honom. Den har vi pratat om innan med tanke på allt som hände i Gais och sådär. Att han verkligen, och han som har varit i Utsikten så länge och verkligen byggt upp det här efter den filosofin att liksom hitta de här spelarna som inte har lyckats i andra klubbar. Det har vi varit inne på det många gånger innan, men det är häftigt att se att det lyckas.
Ja, och så hantera den här spanska satsningen också. En spanjor fanns i startelvan, och de andra
känns som den är nedlagd.
Ingen speltid överhuvudtaget. Och han fick ju spela, han hade ju inga andra anfallare att spela. Han fick rött kort också. Trots den här stökiga spaniensatsningen. Så fortsätter han väldigt metodiskt, och han passar ju perfekt i den här miljön där det ingen står och gormar på honom. Det är ju det vi har pratat om tidigare också. När han får hålla sig till fotbollen, då är han en jävligt duktig fotbollstränare.
Han har ju manövrerat allt här liksom. Ingen som tror på dem, och ett liksom kaotiskt mindre klubb, och sen som du nämnde den här spanska satsningen och liksom bara liksom löser bekymmer på bekymmer och kliver ut som segrare.
Ja, nej, det är imponerande. Och
att man kan också sätta han på omslaget i det här poddavsnittet. Ja, det kan det blir mer och mer sugen.
Ja, det kan han vara värd faktiskt.
Ja, det kan han väl vara värd faktiskt.
Eller Carl Boom då.
Ja, han är ju också, får vi ju verkligen.
Ja, du ska få komma in på det här med Svennisskalan på spelarna. Där får ju inte Bosko vara med då, men eller ja, det får han vara ifall du vill ha honom där.
Har vi satt några regler där egentligen?
Nej, det finns inga regler. Vi inte. 3 namn ska jag ha, det är enda regeln. Enligt bra, mycket bra.
Ja, tack.
Kommer jag slänga in Bosko nu?
Ja, precis. Det här bara Linus sista avsnitt, då kan vi väl kaosa till det lite. Så här. Ja, men vad fan. Ja, bra tycker jag i alla fall att Jesper Brandt var. Han, ja, det är ytterligare en kille som, vilken resa han har gjort från att inte ens varit med i truppen i Gais, liksom utlånat till Utsikten i fjol i ett ettan. Man tänkte att hans karriär den fortsätter där på någon nivå. Nu kliver han ut här och jag tycker han är lätt en av derbyts bästa spelare. Och han äger ju alla dueller och är så där stenhård som Jesper Brandt ska vara. Så han tyckte jag var bra verkligen.
Har vi den här podden enat som Jesper Brandt är ett råskinn eller inte? Vi har varit delade meningar. Du och jag, Filip, var inne på att det här är ett klassiskt råskinn. Men hans Linus Pettersson tycker inte han är något råskinn.
Nej, jag hittade ju statistik som stödde min teori här. Det var inte alls så mycket gula kort. Ni satt ju här. Det var ju tvåsiffrigt liksom i kort som ni viftade med.
Han tog ju tvåsiffrigt i en säsong i Jonsered.
Ja, men Jonsered är ju 100 år sedan. Sa, nej, i min bok har Jesper Brandt mjuknat. Men han rev ju av sig tröjan där. Alltså,
ja, det står jag faktiskt. Ja.
Så det kanske han, går in på råskinnskalan i sig. Det var ett enormt firande där.
Ja, men det var...
Jag vet inte fan om ett råskinn rivit av sig tröjan.
Nej, okej, då stödjer den min teori här ännu bättre. Ju.
Men det var verkligen, han slet av det. Men det fanns inga fans att fira med. Nej, men det var typ 8 pers som stod där lite på Hedersved. Det var styrelseordförande och så några till liksom. Men det var inte en person på ståplats eller någonting. Det existerar inte.
Men han rev ändå av sig han tröjan och firade med fansen som inte fanns.
Ja, men Erik Westermark sprang ju runt. Jag såg också matchen, alltså de sista 5 minuterna. Erik Westermark sprang runt och knöt näven efter varje situation. Ah. Alltså och jublade. Och man såg verkligen hur mycket den här segern betydde för dem. Och de resorna man gjort.
Jag tror Westermark sa någonting när han gick förbi korridoren också. Äntligen får jag vinna ett derby. Verkar som att det aldrig hade hänt.
Ja, han sa något i TV att äntligen får jag vara bra i ett derby. Jag vet inte om han har varit genom med klapp i sig. Det var det derby han har spelat.
Men han var också. Men han är inte med på skalan då.
Nej, vem har vi på mycket bra då?
Vi kastar in, vi gör det. Bara för att det här är liksom... vi kastar in Bosko där.
Men han får inte topp.
Jag lämnar han i mitten. Men det får han vara nöjd med. Massvis av beröm och så mittplats. Eller en andra plats får vi säga. Det får han vara nöjd med. Men vi behöver väl knappt motivera det mer.
Det är inte annat än att det är den historiska första gången en tränare tar plats på den här svenskskalan. Då. Det får han, som du säger, vara nöjd med.
Ja. Och mycket, mycket bra. Vi kan inte välja någon annan än Carl Bom. Visst, han bränner en straff, men innan dess så gör han ett drömmål och efter det så gör han ytterligare ett väldigt viktigt mål och är genom hela matchen bäst på plan. Har spelat wingback under säsongen hittills, får i den här matchen när det då är flera spelare som är borta kliva in i en lite mer fri roll. Ibland var han på höger wingback, ibland vänster, ibland anfall, ibland mitten. Han har helt fri roll och han... jag vet inte hur många kombinationer och anfall han iscensätter och bygger upp och sådär. Han är i sitt livsform och han bara strålade. Han har gjort 5 mål på 5 superettamatcher nu. Vad gjorde han i Gais? 1 mål på 2 säsonger eller någonting. Carl Bom, derbykung.
Ja, du har ju talat varmt om honom hela våren här egentligen. Han har varit med på den här skalan ganska många gånger, om jag minns rätt.
Ja, absolut. Han har presterat på en mycket högre nivå och mycket oftare. Liksom. I Gais kunde man ju se han gjorde ibland liksom bra matcher men saknar ju helt effektivitet och hade liksom ingen skärpa alls i de här viktiga lägena. Nu har han både det plus att han är så verkligen motorn i deras spel så... det är en häftig utveckling att se. Och han är väl ändå typ 27-28
eller
något sånt nu.
Ja, exakt. Lite late bloomer. Ja. Man trodde ju när han gick till Häcken där att nu kanske han skulle få sitt riktiga genombrott. Men har tagit lite andra turer. Och som jag har förstått det, jag har försökt gräva lite i och försöka hitta förklaringen bakom Bom superform här lite snabbt i förmiddag. Så enligt säkra källor inifrån utsikten så har han dels spenderat väldigt mycket timmar i gymmet. Mm. Till skillnad mot tidigare år. Så där har vi en förklaring. Men sen verkar han vara mer harmonisk. Han har tydligen börjat plugga oklart vad. Förtäller inte historien. Men liksom han verkar, personen inom utsikten säger att han är inte riktigt så här mycket, lika mycket fokus på fotboll längre. Nej. Det kanske inte är det viktigaste i livet och har på något sätt hittat harmoni i sig själv. Och det kan man väl förstå, för han har ju haft en inte stökig karriärsresa med olika turer och då började Blåvitt där och då ville man ju upp såklart och nå de höga höjderna. Han kanske har precis på något sätt anpassat sig och liksom insett vilken nivå han är på och liksom hittat en annan balans. Det verkar ju ge resultat i alla fall.
Ja.
Här har vi ett jobb du får göra, Filip.
Ja, det är
vi väntar ju på det.
Du får låta Bom lägga ut texten om utbildning och allting och sen vill vi ha en bild på hans då nya superkropp också.
exakt. Det är ju ett drömreportage.
Ja, superkropp i sig. Då kommer Fredrik Janling, vår kollega, säkert vara där och hugga på att han vill göra det. Han älskar att göra drömkroppen.
Han hade ju en på Vranjes här i veckan.
Det kommer en i veckan ungefär.
Ja, precis. Nej, men vi får absolut, vi tar den bollen igen. Vi ska göra något med Carl Bom här. We'll be right back.
Efter en bra start har ju IFK Göteborg landat i mitten av tabellen efter tre matcher utan seger. Förlust senast mot Kalmar FF. Åtta i tabellen är de väl, om jag inte såg fel senast jag kollade. Jag är inte särskilt förvånad över detta. I min värld är det mer normalt att de ligger där än att de låg i topp efter 3-4 omgångar. Men den där starka starten skickade ju upp förväntningarna bland fansen. Så att nu var det väldigt starka reaktioner efter förlusten mot Kalmar. Och framförallt då mot tränare Micke Stares sena byten. Men då tänker jag slänga ut en fråga här. Är fotboll verkligen så enkelt att det bara är så att om man hade bytt tidigare så hade resultatet blivit annorlunda? Jag köper i alla fall inte riktigt det. Stare gjorde ju tidiga byten mot Malmö FF. Stare gjorde smarta taktiska drag mot Häcken. Jag litar helt enkelt på att han gjorde en rimlig bedömning mot Kalmar. Jag skulle i alla fall inte sätta mig på den hästen att jag har ett, liksom ett bättre bedömningsunderlag än Stare här. Jag litar på Stare även om resultatet blev fel så att säga. Jag tycker det är lite för enkelt och billigt att såga honom för det här när han tidigare visat att han kan förändra matcher. Vad säger ni?
Jag vet inte om du vill börja, annars kan jag börja.
Nej, börjar du, så ja, fyller
nej,
jag i.
Ja, nej, men jag såg någonting om att du, Robban, skrev i något svar på Twitter att Stara hade gjort ett byte mot Malmö och inte fått effekt.
Resultateffekt.
Okay, ja, det var kanske
speleffekt fick jag enormt.
Jag tyckte att han fick enorm speleffekt där. Det var väl lite med, alltså, den botten som jag tänkte att vad fan gör han inga byten för nu? Kevin Jakob, Gustav Norlin, Emil Somerson, alla de gjorde jättefina inhopp. Så det var mer det jag blev förvånad över. Och sen tyckte jag nog att det var några spelare som såg rätt så slitna ut, och jag tänker Gustav Norlin istället kanske för Oscar Willemsson eller Hossam Ayeshi, kanske Kevin Jakob in där. Jag blev väldigt förvånad över det. Sen är det ju, ja, jag köper liksom ditt resonemang där att hade Stara bara bytt så hade vi tagit den här matchen. Det är för enkelt att säga så. Men jag blev väldigt förvånad faktiskt över att han agerade som han gjorde.
Jag tycker det är intressant det du säger, men vad jag menar också blir för enkelt i det, det är ju att precis det du säger, Stare gjorde ett tidigt byte mot Malmö. Vi vet att han vet hur man gör så att säga. Det finns ju någonting i hans bedömningsunderlag tillsammans med de andra på bänken som gör att de inte gör det. Alltså det är liksom, de sitter ju inte och slår en tärning. Nej. Om de ska byta eller inte. Och då känner jag att är vi runt omkring bättre satta att bedöma det? Eller får man ibland liksom acceptera även om resultatet går emot att okej, de kanske faktiskt har liksom bättre koll på det?
Ja, det är klart att de har bättre koll, men han var väl också lite självkritisk efteråt, Stare. Nu lyssnade inte jag på presskonferensen, men av det jag läste så förstod jag det som att han var lite självkritisk och sa väl att han inte med säkerhet träffade helt rätt i den här coachningen. Så att han var, det ska man väl också ha med sig, att han var ju också lite inne på den banan. Men jag tycker precis som Filip är inne på att det finns ju pigga inhoppare liksom då. Och att inte utnyttja det i ett slutskede, det känns lite konstigt. Och det är egentligen bara det vi kan bedöma på. Vi kan ju inte ha någon koll på liksom de andra interna sakerna. Men Norlin har ju sett stekhet ut. Salomonsson tycker jag också gjort bra inhopp. Jakob har ju också sett fin ut. Så att jag menar, det är inte så att det finns någon brist på inhoppare. Det argumentet tycker jag inte man kan spela.
Jag ska säga det här, det han var självkritisk emot var ju, för att han motiverar ju varför han inte gjorde byten, så det stod han väl bakom. Det han är självkritisk mot var ju liksom i något slags helhetsperspektiv att ja, de vann ju inte den här matchen och då går det ju inte att vara 100% nöjd. Däremot så hade han ju liksom sina förklaringar varför han då inte gör de bytena. Jag menar, hade han inte vetat hur man gör så tycker man hade kunnat kritisera honom. Men jag tycker det blir svårt att kritisera bara utifrån utfallet att de då knoppar in en hörna liksom. För det är ju därför, det är ju där kritiken kommer. Hade Ayesh kontrat in 2-1 så hade vi ju inte haft den här diskussionen. Så att ska man vara riktigt konsekvent, då ska man i så fall kritisera att Stare även om Blåvitt hade vunnit matchen. Att han borde byta ändå, för att man ska alltid byta mot slutet.
Ja, men har inte den kritiken lite funnits då, att han inte har utnyttjat sin trupp maximalt under den här våren? Och
det kan man ju tycka, och den köper jag däremot, men den tycker jag bygger på att det vi har sagt så många gånger här är att 1. De har en jävligt bra startelva. 2. De har inte en lika stark trupp. Då är det inte så konstigt att det blir liksom att det kantrar lite åt att den här startelvan spelar mycket mer. För det, jag menar, jag vet inte hur många gånger vi har snackat om det, att IFK Göteborg har en jävla bra startelva. Men de har inte någon särskilt bra trupp. Det jag tror att vi ser här, det är effekter av det helt enkelt. Än att Stare skulle vara liksom en dålig matchcoach.
Jo, men det låter väl rimligt någonstans. Men jag tycker att man har fått just beskeden man fick ner i Malmö tycker jag ändå var så viktigt liksom, för att man ser att okej, jag hade också betraktat liksom Jakob Norlin på förhand, tycker jag också att det känns som att ja, men det är ju elvan som är grejen med Blåvitt, vi måste tro på dem. Men jag tycker det har visat så fina tendenser från de här spelarna, det är med det. Men sen håller jag ju inte, jag tycker inte jag, att man kan påstå att Stare är en kass matchcoach, men det man också kunde se, och det behöver man inte vara fotbollsnörd för att se, det tycker jag var att Oscar Willemsson och Hossam Aiesh så trötta ut i slutet av matchen. Jag vet inte hur ni upplevde det.
Jo,
jag
absolut. Och Simon Tärn hade det tufft också, tycker jag, centralt. Ja. Så att...
Det sa Stare, han höll med om Aiesh, men hans bild var att Aiesh hade en dipp, men att Aiesh hittade energin igen och fick tillbaka kraften. Så att han var inne på att han hade tänkt byta ut honom, men att Aiesh sen liksom hade sett piggar ut igen helt enkelt. För att just den frågan du ställde där, Filip, var uppe på presskonferensen.
Ja, okay.
Ja, och de förberedde även byten. Sana blev liggande där efter en situation med smäll mot huvudet. Då var ju både Norlin och Hussein, väl tror jag, gjorde sig redo för inhopp. Sen blev det ingenting av det.
Nej,
och det
tror jag
också, för Sana fortsatte, men ja. Kainei fick ju bara, det blev ingenting alls med det bytet sen. Så att, ja. Mm.
Om vi lämnar då själva den domardiskussionen där som ju var uppmärksammad, så det jag också berörde där då, att de nu har liksom ramlat tillbaka någonstans i mitten av tabellen. Jag är inte så förvånad över det. Vad känner ni kring IFK som helhet? 6 omgångar in.
Att det fortfarande ändå är lite mer positivt än negativt, det måste man ju ändå tycka. Kalmar är ett bra lag, men det känns väldigt så att de 5 första omgångarna så gick det någonstans, ja, men hyfsat programenligt liksom, med den reservationen att de gjorde det bättre än vad man kunde förvänta sig mot Häcken. Och det gav en positiv boost med 3 raka. Och så här. Kalmar-matchen var lite så här, som du skrev inför också, det är ju lite så här, ja, vinner ni den? Då hade de väl varit 2-3 eller någonting. Nu så är de 8, sjunker lite. Det är fortfarande liksom få poäng däremellan. Men det blir ändå lite symboliskt och lite känslan blir. Kalmar hemma, det ska ju vara 3 poäng.
Men ja, en säsongsdefinierande match. Och ja. Det var ju många supportrar inne på också. Liksom, vinner vi den här, men då är vi med där uppe. Och förlorar vi den här, men då behöver vi sjunka igen. För nu väntar AIK till exempel på bortaplan. Förlorar med den igen. Förlorar med den också. De har 4 raka utan seger. Ja. Och de har bara inom citattecken, besegrat 2 nykomlingar i år. Då blir en helt annan stämning. Och Häcken såklart. Mm. Då blir en helt annan stämning på den här säsongstarten. Och då, det är lätt att det börjar svänga över åt det negativa hållet ganska snabbt. Hade man däremot vunnit den här matchen, då hade man fått lite andrum igen, och liksom då hade man, ja, men man accepterar kanske förlust ner i Malmö och ett kryss mot Djurgården. Det är ändå, som du var inne på, planenligt kanske. Nu blir det någonting annat. Ska man vara med där uppe måste man vinna sådana här matcher hemma.
Men vad jag menar är att alla vi 3 tippade ju dem någonstans i mitten, så att säsongsdefinierande, det är ju egentligen rimligare den utvecklingen som är nu.
Rimligare,
om
ja,
vi tittar
men,
på från början, men, man bortser men, då från att de gick som tåget de 3 första liksom.
Exakt, det var där förväntningarna svängde lite på något sätt, att folk började tro att okej, det kanske kan bli bättre än vad alla har trott liksom. Nu är vi nog mer nere på en rimlig nivå ur det synvinkeln.
Ja, för Mjällby ligger ju 3 eller vad fan är just nu, de kommer ju ramla ner liksom, och det, ingen är ju förvånad över det liksom. Jag menar, det är lite samma här. AIK borta där, apropå det, stinker ju 2-0 till Gnaget, gör det inte det?
Jo, de börjar ju komma igång nu också, så ja. Att Jordan Larsson har gjort mål och ja.
Den är tuff, och det är också sådär, då hade man kunnat åka upp till Stockholm återigen, möta en av rivalerna och komma dit, precis som de åkte ner till Malmö med egentligen, alltså ingen press så, och det är inte
precis
hela
som de möter Djurgården.
Ja, och Djurgården liksom såhär, ganska lugnt, nu är det ändå lite så här, för blir det torsk där uppe, då är det som Linus säger, då är det 4 raka här, och så blir det lite press inför Varbergs matchen då nästa hemma, och så kan det börja tippa över till den där lite onda spiralen istället. Så det, ja, den här matchen var verkligen definierande så, men ja, det blev en fet match mot Gnaget. Jag såg det var nästan 30 000 biljetter sålda eller någonting, och mycket blåvitt supporter som åker upp och sådär. Så den blev ball i alla fall.
Det blir den, men den stinker 2-0 till du hade en Svennis-skala från Kalmar-matchen i alla fall.
Får jag bara först lite återknyta till de här bytena, för jag tyckte det var lite intressant att kolla tillbaka
fan, du är
på. Nej, men så här, livet på Micke Stares bänk tänker jag att jag vill bara ha en lite snabb dragning om. Hur är det att sitta där egentligen?
Mycket träsmak.
Det är mycket träsmak och det är inte kul om man vill spela fotboll. Det är väl den saken vi kan slå fast. Alltså Blåvitt har bytt minst i Allsvenskan än så länge. Mm. Micke Stares inte har 3,3 byten per match ungefär. Så att det är ju inte kul att sitta där, helt enkelt. Och ännu mer intressant nästan att om man räknar ut snitttiden för hans byte så är det i matchminut 80. I matchminut 80 är alltså snitt. Alltså var det 10 minuter att komma in då liksom och göra någonting på. Ganska anmärkningsvärt tycker jag att han byter så pass lite.
Eller så är det att elvan är så bra, ja. Och truppen så svag, ja. Liksom, som är min käpphäst i det här.
Och jag vill nog tillägga då att det finns pigga inhoppar att kasta in, så att han borde nog agera tidigare.
Men är Stare, har du även räknat på det bakåt i tiden, är Stare liksom historiskt en tränare som aldrig byter?
Nej, nu så mycket tid har jag inte haft.
Nej, okay.
Vi får stanna
det
i
skulle
året.
Kunna vara intressant. Ja. Hur ser det ut när Stare då har en starkare trupp så att säga?
Vi får sätta oss i gruvan igen och börja med statistiken.
Vet du vem som var bäst tränare? Eller bäst?
Ja.
Vem som byter tidigast?
Om du ska sitta på en bänk så ska du sitta på Jocke Perssons bänk nere i Varberg.
Det kunde man nästan tänka sig.
Skottar vad han byter. De gjorde flest byten i fjol, har gjort flest byten i år tillsammans med Hammarby. Och nu ska jag bara kolla så att jag får helt rätt. Han gör alltså sitt snittbyte i matchminut 67. Stare snittbyte i matchminut 80. Det är en jäkla skillnad.
Persson gjorde ett trippelbyte mot Häcken om jag inte minns fel nu.
Ja, han har bytt tidigt i andra halvlek nästan varje match och utnyttjat, liksom gjort nästan 5 byten i varje match också. Så att, det var bara för Gustav Norlin att traska hem till Varberg igen och sätta sig på Jocke Perssons bänk om man vill spela fotboll igen.
Svenningsskalan, hur låter den?
Ja, alltså den var ju ganska svår också tycker jag. Jag vet inte om det var ganska jämnt tycker jag, ganska rakt över linjen där, men jag, som bra tänkte jag sätta Gustav Svensson först, för jag tyckte han gjorde en ganska bra match när vi var där och så, men sen kollade jag lite på siffrorna och den var rätt svag både med och utan boll, så jag strök honom och kastade in Marcus Berg istället. Låg bakom Blåvitts mål med först en bollvinst och sen en genial klack igen till Sana som satte upp för Willemsson.
Klackkungen är han alltså.
Ja, men vi har varit inne på de här små geniala aktionerna han gör. Sen hade han ju något läge med en volley där som kunde resulterat också. Hans form kanske har dippat lite. Han är inte sådär bländande som han var de första omgångarna, men han klämmer sig in här ändå tycker jag.
Och mycket bra.
Alexander Jallow, jag vet inte om vi har nämnt honom hittills i den här podden den här våren.
Vi har nämnt att Salomonsson är bättre.
Ja, exakt. Det här kanske var ett litet svar på talen då. Jag tyckte Jallow gjorde en av sina bättre matcher för den här säsongen faktiskt. Han kändes som att han hade lite mer tryck i grejerna, lite mer energi, lite mer vilja. Kom fram rätt mycket på högerkanten faktiskt. Men lite plus i kanten för honom ändå. Mm.
Och mycket, mycket bra.
Det får ändå bli Oskar Willemsson och inte bara för målet då, utan jag tyckte att han, vi satt förra veckan och sa att han såg lite ledsen och nedstämd ut nästan. Jag tyckte han var mycket bättre i den här matchen, bra i pressspelet, hotar mycket djupled. Han är ganska snabb ändå, ganska bra tryck i de där långa benen faktiskt. Och sen målet såklart också då, Sarnas instick och hur han rundar målvakten och rullar in den. Intränad variant visar du sig. De hade gjort en exakt kopia av det målet på träningen dagen innan. Så det är ändå kul att sådana grejer också resulterar.
Jag tycker framförallt löpningen är så jävla läcker. Man kan fokusera mycket på att han rundar målvakten snyggt och behärskat lägger in den. Men jag tycker verkligen hur han går ifrån och hur Sana lägger den exakt där och att han tar den ytan på det sättet som, alltså du ser typ inte det med blicken liksom, att han kan ta den löpningen. Jag tyckte det var ett speciellt mål faktiskt. Så jag tyckte också han var, så länge han orkade så var han klart bättre än vad han var tidigare.
Ja, målet är jätteintressant där. Jag fastnade just för att han drar målvakten och avslutar, rullar in den i det öppna målet i samma rörelse i princip, vilket ju kräver en jävla liksom kroppskontroll och styrka någonstans att i den farten göra det där i samma moment. Det var jävligt snyggt. Är det här målet som tog honom över 30 miljoner i prislapp?
Nej, vi var när jag pratade med någon i Blåvitt på läktaren kring matchen och så här, är det dags att sälja honom i sommar nu? Jag tycker, alltså han har ju varit bra, han har gjort sina mål, men jag tycker det har inte varit det här riktigt blixtrande våren som gör att man direkt så här känner att det är helt givet att han kommer sälja och att klubbarna kommer hosta upp de pengar som Blåvitt verkligen vill ha. Jag tror fortfarande att det är stor chans att han säljs i sommar, men jag tycker ändå inte att han har varit sådär superbra under de här första matcherna som kanske krävs för att det ska bli de där riktigt stora pengarna, även fast klubbar utomlands köper mer på potential än kanske på rent utförande sådär, så hade nog velat ha lite mer av honom för att liksom kunna slå fast att det blir 30 miljoner.
En annan stor nyhet i veckan är ju att Gais har förlorat för första gången i år. Och frågan är, jinxade vi Gais senast? Rubben till våran förra podd var ju, kan Gais ens förlora? Apropå då det här utomjordingsresonemanget som jag hade, Filip. Vad är Gaisarna förbannade på oss?
Ja, du har sett några sådana inspel, i alla fall på så jävla GP skulle jinxa det här. Och jag kommer ihåg i fjol när jag gjorde Emin Gustahanic och Aya Mous också, måla upp dem som en jävla mur. Liksom, de hade varit suveräna på försäsongen. Sen matchen efter var det total katastrof och släppte in flera mål och då var det återigen jävla GP-jinxa. Så vi ska väl inte tala för gott om Gais, verkar det som. Vi ska för deras skull då.
Jag måste bara, apropå mur, du säger där, det finns en klassisk sång från en 20 år gammal, eller men den håller den. Det var när Malmö FF kom till och Djurgården, båda var spelade Superettan 2000, gick upp till Allsvenskan 2001, Zlatan Ibrahimovic, jättestor talang i Malmö FF, de ska möta Djurgården borta och i Sportbladet i samma dag som den här matchen så radar hela Djurgården, de hade en trebackslinje med Patrik Eriksson Olsson och Marcus Karlsson och vad fan de hette liksom. De stod liksom med armarna i kors och såg jävligt kaxiga ut och sa här är muren, här kommer du inte förbi. Och Zlatan, det är då han gör det här klassiska jävla dribblingsmålet när han liksom, han drar bort varenda jävel i Djurgårdens backlinje och så rullar han in bollen i målet. Det var efter Sportbladet, han hade liksom haft på första sidan Djurgårdarna stod med armarna i kors och här kommer du inte förbi Zlatan. Då gjorde han det dribblingsmålet. Ja, ja. Så att häftigt i Gais, men en bit upp till den gamla klassiken.
Ja, var det du som gjorde det jobbet också?
Nej, jag tror det var typ Simon Bank, han var reporter på den tiden. Jag vill minnas att det här var ett av hans liksom tidiga knäck som reporter på Sportbladet.
Ja, jag tror fan jag har sett någon bild där på den i samband med
så
här, ja, men och något sånt var det jag körde också, halt här får ingen passera och så där tonar lite så yes, och sen så blev det bara halt då liksom att det var, så här, sen repade de ju sig igen där, Oso och Gustanic och så här. Men skitsamma, det verkar ju som att vi jinxar dem liksom. Jag såg inte hela matchen mot Ängelholm, det var ju Erik Hilmersson som bevakade den, jag hade ju fullt
vår kollega.
Upp. Ja, precis, vår kollega där. Jag hade fullt upp med inför derbyt och sådär, men jag såg delar av första halvlek, delar av andra halvlek, och det man kan säga om Gais insats är väl att de hade ju chansen nog att vinna den här matchen, tar ju ledningen också, Axel Henriksson gör mål igen. Men sen verkar det ju som att det svajar liksom, att det blir lite kaos och det är en grisig match, svårspelad match däremot Ängelholm. Så de tappade och åker på första förlusten. Det som blir väldigt intressant här nu, det är ju att se vad kommer hända. Det är typ samma start.
Exakt, det är otäckligt förra året.
Otäckligt alltså. Förra året, där de börjar och allting är liksom guld och gröna skogar och så åker de ner till en bortamatch på en gräsplan som är lite så där, torskar den och sen går det bara ut för åt helvete liksom.
Vad är det, en seger på typ de sju följande? Eller ännu
jag,
mer
tror det var, jag tror det var en på 11.
Ja, en poäng, ja.
Det var, de tog, jag tror de tog 3 av 33 poäng på den efterföljande perioden eller något sånt där. Så det ska bli jäkligt intressant att se vad de har lärt sig av fjolåret.
Det kanske är en styrka dock att de har det där färska minnet att det hände så pass tätt i tid förhållandevis.
Ja, kanske. Sen man snackat då med Fidde Holmberg, han var ju liksom med i fjol och då i rollen som assisterande, men han vill ju verkligen inte prata, alltså Gaisarna, de vill bara förtränga 2021. De vill liksom, det finns inte liksom. Men jag tror inombord så här, jag tror ändå Fidde har viktiga lärdomar med sig, vad de gjorde fel då, alltså för som du säger inte alls länge sedan, egentligen det är ett år sedan, till vad de kan använda nu, och sen är det inte samma grupp och sådär, men jag tror de bärande spelarna och Fidde har viktiga lärdomar med sig.
Jag är på ett bra anekdothumör idag, så det var intressant det du sa där, att de försöker förtränga 2021 den säsongen. Jag var ju på den här VM-semifinalen 2014 när Brasilien fick stryk med 7-1 mot Tyskland. Innan den matchen, du vet, hela Brasilien var ju i princip gult. Folk gick kring med matchkläder. Det var ju sån jävla partystämning hela det med VM som gick i Brasilien. Sen förlorade de med 7-1, och när man kommer ut från arenan finns inte en människa som har tröja på sig. Allt är nedtaget, bortplockat, och sättet som hela Brasilien förhöll sig till den här liksom, alltså den enorma käftsmällen, förnedringen, förödmjukelsen, det var ju att, ja, men det här har inte hänt, vi pratar inte, vi förhåller oss inte till det. Det var inte så att man liksom försökte liksom läkade eller hanterade eller analyserade, utan man helt kort och gott gjorde som du beskrev att Geist, det har inte hänt.
Ja, det är kanske det som är, alltså vissa saker, du kanske inte ska bearbeta så jävla mycket, man ska bara sippigt liksom bort.
Nej, jag vet inte fan om det är bra.
Nej, kanske, men nej, men det är såklart, alltså det är klart att man måste dra, alltså analysera och kunna dra lärdomar, men jag tror det är väldigt farligt också att älta för mycket och dra paralleller. Det är sånt vi kan sitta och göra, men jag tror som klubb och i det läget Gais ska liksom inte tänka på att det gick åt helvete i fjol, för då tror jag snarare att det kan liksom så här sprida en osäkerhet i gruppen. Oh, helsike, det gick ju så här och så här och så här. Utan nu handlar det bara om att blicka framåt, och så har de en ganska gynnsam match mot Torns hemma på lördag liksom, så det känns som möjligheten att resa sig här snabbt är ändå väldigt god, tror jag.
Tror du på jinx, Linus, eller är jinxen död, som vissa hävdar?
Nej, men det var ju som någon, jag såg när du twittrade ut podden där, så skrev ju någon direkt, om det är något historien har lärt oss är det att Gais ska förlora. Så att, jag vet inte om man ska skylla på vår jinx, det var nog rätt väntat att det skulle komma en förlust där från eller till. Så att, men det är alltid kul när de där jinxarna slår in på något sätt, det blir alltid bra historier.
Du är skadeglad här mot Gais.
Nej, men det blir ju sådana här fantastiska anekdoter, det är underbart, ja, när man ställer upp en mur och kör där på första sidan och så alltså, rasar den ihop. Jag har ingenting emot Gais överhuvudtaget på det sättet, men jag gillar ändå när man
det
bygger
går
upp
för dem. Folk.
Ja, men när man bygger, nej, men det kan ju vara tvärtom också liksom, att man målar upp någon som är i skitdålig form och tar ut mål på hur länge som helst, och sen i matchen efter så blir det ett hattrick.
Ja, det är så.
Så det är roliga, det blir roliga grejer av det liksom.
031 fotboll presenteras i samarbete med Möbelmästarna. Just nu får du 10% rabatt på ett helt köp när du uppger koden GP10. Möbelmästarna, vi är vad vi heter.
I BK Häcken var ju Erik Friberg tillbaka när Häcken vann med 3-1 mot Varbergs Boys hemma, och jag måste säga att i den här matchen, eller efter den här matchen, så har jag funderat lite kring Erik Friberg, som ju du tog upp i förra avsnittet också, Linus. Erik Friberg har ju varit petad ur truppen, men jag skulle faktiskt vilja ge Per-Mathias Högmo rätt i hela den här historien. Jag ska se om ni håller med om det, men för att Friberg kom ju in mot Varberg, han kom in med en halvtimme kvar, då ledde de väl med 3-0. Friberg hoppade in och orsakade en straff för Varberg, så att vad heter han, Peter Abrahamsson, inte fick hålla nollan i sin jubileumsmatch, fast han precis hade räddat en straff, så lyckades Erik Friberg fixa så att det blev en till straff, och den tappade han in då, stackars Abrahamsson. Och sen fick ju han frågor då, Högmo, på presskonferensen efteråt om hela den här Friberg-situationen, och han motiverade det lite med att de har ju Romeo, talangfull mittfältare, nu fick han sitta på bänken i 90 minuter. Alexander Faltsetas var överhuvudtaget inte med i truppen, så att det är ju en jävla konkurrens där, och dessutom så konkurrerar ju Erik Friberg just med Samuel Gustafsson, som har varit otroligt bra. Så att jag vet inte fan, alltså jag köper Högman, jag tycker inte att man ska ge en veteran, trotjänare en fördel om det står liksom i kontrast till det sportsliga. Om det går att göra det utan, då ska man liksom göra allt för att värdesätta de här veteranerna och trotjänarna och behandla dem liksom så väl som möjligt. Men hamnar det liksom i ett skarpt sportsligt läge, som jag upplever att det faktiskt är i det här fallet, så tycker jag nog ändå att Högmo har hanterat den här situationen rätt, med facit i hand och mot vad vi vet nu.
du hänger honom för en orsakad straff. Ja, just det, det räckte.
Nej, men också för att de leder matchen med 3-0 och han kommer in. Alltså, laget fungerar ju, de spelar ju bra utan Friberg. Faltsetas inte ens med i truppen. Den här Romeo som är ju en jättetalang, han får sitta på bänken i 90 minuter. Normalt hade det varit mycket, mycket, mycket mer logiskt egentligen att sätta in en talangfull 21-åring som de kan sälja än att ta in då Friberg den 60:e minuten. Så att som det har blivit i Häcken så tycker jag inte jag liksom att Fribergs veteran/trotjänarkort, det går liksom inte riktigt att spela i det här läget.
Nej, men var vi inte inne på det redan förra veckan, tror jag, att sportsligt är det ju helt rätt liksom. Alltså, ja. Samuel Gustafsson har ju varit, och han värvades ju också in som den som skulle ta över efter Friberg, det var ju tydligt redan då, men och han inte, har ju varit brutalt
men,
bra.
Ja, men inte bara det, utan jag menar också att det faktiskt är rätt att han inte ens har varit med i truppen. Det är inte det jag är inne på.
Den tycker jag väl ändå, den kan jag inte riktigt hålla med om. Jag förstår att jag tycker också det är rätt att, klart man ska slänga in Romeo liksom, det finns ju mycket större försäljningspotential i honom än i Erik Friberg. Men jag tycker nog att man har vårdat liksom Erik Friberg lite fel i det här ändå. Han är ändå fortfarande lagkapten och jag tycker nog man ska försöka hitta någon plats till honom i så fall. Jag fastnade lite på den bilden som bildbyrån tog där när Erik Friberg byttes in. Han bytte ju av Samuel Gustafsson och Samuel Gustafsson tar av sig lagkaptensbinden och sätter på den på Fribergs arm. Det blir ju symboliskt på något sätt, fast tvärtom. Och det är väl kanske lite det jag har saknat i hela den här historien, att det har blivit det här logiska skiftet på något sätt. Det har gått så jäkla fort alltihop. Från att Friberg liksom var lagets absolut viktigaste spelare förra året. Och det kändes som att han skulle vara det detta året också. Men så helt plötsligt är han utanför truppen. Det har liksom inte varit den här logiska nedtrappningen på något sätt. Och det är nog det som jag fastnar vid och landar i när vi pratar just den här historien. Att det har gått så fort. Och det har inte, ja, det har känts bara konstigt på något sätt, men ändå logiskt såklart.
Sen tror jag att Högmo i det här läget, jag menar, han är ju norrman, han har liksom kanske inte superkoll på liksom de här värdena på samma sätt som andra. Han kommer in här, han ser det enbart sportsligt liksom, han ser det rent sportsligt, bygga trupp, bygga lag och så, och då tar han sina beslut och sen så krockar det liksom med fansen och liksom våran bild av vad liksom en trotjänare också betyder för en klubb. Så att men med det sagt så stödjer jag ändå Högmos liksom rent sportsliga perspektiv.
Kanske skulle man gjort det lite tydligare inför säsongen. Jag menar, man utsåg ändå Erik Friberg till ny lagkapten efter Rasmus Lindgren. Det är ju ett ganska tydligt ställningstagande man tar i vinter liksom. Det är ju ändå, man utser ju inte honom till lagkapten om man senare ska speta honom i truppen, känner jag. Kanske skulle man vara tydligare med då att nej, men okej, nu är det nya tider här liksom. Kanske är någonting man borde ha gjort.
Det är en poäng.
Eller så var det tydligt för alla, det var bara att vi inte såg det, kanske att det skulle vara Samuel som skulle vara den nya fältherren där. Sen tror jag lite har att göra med också, vi var nog inne på det senast också, att Romeo har ju, hans utveckling har ju gått fortare än vad egentligen alla har trott. Jag kommer ihåg när han presenterade så var ju Häcken mycket så här, vi tror på honom, men han ska få tid på sig liksom, att det här är ett långsiktigt tänk med honom, men han har ju fått en liksom, vi har varit inne på hans försäsong och läger tidigare, så det ska man nog också ha med sig, att han kanske har passerat Friberg snabbare än vad många trodde.
Men samtidigt tycker jag inte heller att vi riktigt kan göra den bedömningen, för han har, Friberg alltså, fått vara i kylan här nu, han har tränat på lite så här. Han kommer in, får göra ett inhopp på 30 minuter. Jag tycker det är rätt orättvist att bedöma honom huruvida han ska ha den platsen i hierarkin eller inte. Jag tycker att man behöver se honom i lite mer matchtid nu i tävlingssammanhang för att liksom kunna göra en samlad bedömning om han verkligen ska vara liksom en kille som är utanför truppen. Och om han, för i höstas liksom så var det ju fortfarande en del under försäsongen också där han fortfarande visar på väldigt stora kvaliteter. Så ja, jag vet inte. Jag tycker inte riktigt man kan slå fast det så hårt än.
Det här var ju i alla fall en fotbollsmatch där Häcken var jävligt bra, ska jag säga. De körde över och spelade ut Varbergs Boys fullständigt, vilket deras tränare Jocke Persson, ja, han la sig ju väldigt, väldigt platt på presskonferensen efteråt och sa att de fick sig sannoliken en lektion, och att om man hade kunnat dela ut 16 getingar, som han uttryckte det, så hade vi gett det till våran målvakt idag, tyckte Jocke Persson.
16 getingar?
Ja, jag lyssnade flera gånger på inspelningen. Jag trodde först att han menade 6 getingar, ja. Apropå den gamla Glenn Hysén-historien då, när han fick 6 getingar mot England, för att vidröra en annan anekdot då. Men han säger 16 getingar. Nej,
är du som har svårt att förstå
skånska? Ja, det kan det i och för sig vara. Det kan jag erkänna med glädje att jag har svårt.
Säg
att
16 på skånska.
Det där jävla
16.
Språket, men...
jävla språk. Såg ni? Fan.
Nej, men så att det var en klar seger där. Vi behöver inte fördjupa oss i den matchen. Mer än att Häcken... Så Häcken har ju fått lite stökig start här, men den här derbyförlusten blev ju så jobbig för dem. Och sen kom den här liksom läktarskiten då, där de nu föredömligt ska säga har stängt av två av sina egna supportrar och de som brände upp den här flaggan. Och sen den där sena kvitteringen. Så att jag tror att det har kommit lite i skymundan att de är rätt bra ändå, Häcken. Alltså fan, nu såg det riktigt bra ut mot Varberg igen.
Ja, men det har ju känts så i flera matcher att de har ju skapat mycket mer och haft möjlighet att vinna matcherna. Helsingborg är ju ett utmärkt exempel, och hade de vunnit den matchen, då hade de ju varit med där uppe, så att det är ju rätt små marginaler. Det här var väl en planenlig seger, liksom. Det är ju så här det kanske borde sett ut nere i Helsingborg också, till exempel, att de kör över motståndet, och de har ju haft chanser för det i tidigare matcher också, så att... Ja, de är rätt bra faktiskt, men det gäller att de presterade i de här större matcherna också. Mm. Som till exempel derbyt.
Ni ska få en Svennis-skala av mig här, för det är jag som tar ut den. Och då får bra går till Alexander Jeremejev, som klev upp i skytteligaledning när han nickade in 1-0. Då står han i och för sig på mållinjen. Även Hovland, mittbacken, nickar fram bollen till honom, och så han säger egentligen bara god dag på mållinjen. Men sen klackar han ju faktiskt fram Gustav Berggren snyggt också. Men det kände han efteråt, att det var inte Berggren som skulle haft den bollen, utan han skulle nå till Rygaard om jag inte minns fel. Så att därför får Jeremejeff nöja sig med bra.
Du tutar ner det flöden, alltså. En superklack, men nej, det var inte riktigt meningen till honom.
Ja, det kände du det.
Ja, ja, jo, men ja, det är ändå hårt.
Kan ju inte ge han högre i Svennis-skalan på tur.
Nej, okej.
Desto var det som sagt hård konkurrens i den här matchen, och jävligt bra. Gustav Berggren, mycket bra. Han fixar frisparken som leder till 1-0. Han gör 2-0 då, när han får den här klacken. Turliga klacken av Jeremejeff. Och sen så väggspelar han ju med Valger Fridriksson, som slår inlägget till, hjälp mig nu, höger...
Oskar Uddenäs.
Uddenäs, som nickar in trean där. Så Berggren, han är mycket bra. Och sen kommer då skrällen, som kanske ingen i hela världen kommer hålla med mig om, men jag står 100% fast vid detta, att mycket, mycket bra. Det var Valger Fridriksson. Gör en otrolig match. Han spelar liksom både höger och vänsterback, för de skiftar där i andra halvlek. Och han gör det här jättefina inlägget till 3-0, och han är jättebra i defensiven, men han är väldigt, väldigt delaktig i offensiven, och alltså han fortsätter ju bara och leverera mycket mer än man någonsin hade tänkt sig. Så att ytterback Valger Fridriksson, som behärskar båda kanter och både offensiv och defensivt, han blir mycket, mycket bra i den här bedömningen. Det har du inte räknat med, Linus.
Nej, men jag håller med dig allt du säger. Jag tycker han har varit ett av de stora utropstecknen i Häcken den här våren. Vi var inne på det tidigare, men ingen som trodde att han ens skulle starta, med tanke på att de köpte in Totland för 5-7 miljoner eller någonting, som ett meriterat nyförvärv. Men han fick den platsen, tog chansen och har varit bra i flera matcher, tycker jag. Det var hans första assist här nu också, tror jag, någonsin i Allsvenskan. Så absolut, det finns potential i honom, och jag håller med dig.
Jag tycker, alltså, i fjol när vi satt och tittade på Häckenmatcher och de inhopp han gjorde, och
det var inte bra.
Alltså det är nästan bland liksom konstigaste eller sämsta man har sett. Så man tänkte, han försvinner ju liksom. Men vilken jäkla utveckling här. Om vi har pratat Gustav Norlin i Blåvit liksom, så man hade lite samma känsla om liksom kring Blåvit, vad är detta liksom. Och nu tycker jag verkligen att han, Fridriksson, det är ju nästan så att man vill slå en av de bästa Häckenspelarna absolut hittills in på säsongen.
Ja, i alla fall den man minst trodde skulle vara där uppe. Liksom.
Och nu är han ju då, han började som högerback, och sen är ju Kristoffer Lund Hansen då, får en känning i paus, som är vänsterback. Då tar de ut Kristoffer Lund Hansen, de sätter in Totland som högerback, och så flyttar de över då Fridriksson till vänstersidan. Karel Hodzic var ju överhuvudtaget inte med i truppen exempelvis.
Han har inte varit i sån derby.
Nej, men han utvisade där, men nu var han ju petad ur truppen, och så det är ju också tuff konkurrens i Häckens trupp. Det ska man inte glömma när man då pratar om Erik Friberg också, för att knyta ihop den säcken. Bra, då går vi vidare till BK Häcken FF och deras oväntade poängförlust mot Vittsjö. 0-0 borta. Och det här skulle jag säga är faktiskt första gången man kan kritisera Häcken på allvar. Nu återstår ju då att se om det här var en reaktion från urladdningen mot Rosengård, att det var liksom svårt att tända till och få ny ström i batteriet, eller om det är början på en formsvacka, för i så fall kan det ju bli jobbigt för Häcken i och med att de fick ju bara kryss då hemma mot rivalen Rosengård också. Så det gäller ju verkligen att studsa tillbaka hemma mot Linköping, vilket inte är någon helt lätt match det heller. Dessutom på en fredag. Vad tror ni om Häcken? Är de på väg in i en formsvacka?
Ja, jag såg ju inte matchen mot Vittsjö. Då är det alltid svårt så här att bedöma. Jag vet inte hur liksom prestation har sett kontra resultat. Men det är klart att det börjar ju ändå lite höjas frågetecken när det kommer de här lite... Alltså, man tänker ju de som så jäkla självklara, det är ju det som skiljer sig om man tar några av liksom herrklubbarna, Blåvitt och Häcken, och alltså, där räknar man lite med att det kan bli ett poängtapp här och där och sådär, och i Häcken FFs fall så är det ju att nej, det är ju typ man förväntar sig att de ska gå rent utom ett par matcher, så det gör ju att man genast höjer på ögonbrynen när det blir några tapp.
Ja, och de har inte heller råd med så många poängtapp. Nej, alltså, det kändes som redan efter premiären där, okej, ett kryss i premiär, ja, men nu kommer det bli tufft liksom att hänga med Ros. Ja, men det är ju nästan på den nivån. Precis som man förväntar sig inte så många poängtapp, men de har inte heller råd med det om de ska liksom utmana och ta guldet liksom.
Nej, precis så är det. Jag har en Svennis-skala här och där ger jag bra till Jennifer Falk som höll nollan, får man ju säga. Hade väl inte världsmycket att göra, men en håller nolla, alltid en håller nolla, det är bra. Jag ger mycket bra till Luna Gewitz, mittbacken som hamnat lite i skuggan och skymundan av Josefin Rybring som har gjort en fantastisk säsong bredvid där så här långt, men här var Luna Gewitz bättre, och mycket, mycket bra där stoppar vi in Molly Johansson som var tillbaka på högerbacken och var väldigt pigg och frejdig där igen, så att som ni hör är ju då målvakt och två försvarsspelare som får berömmet i den här matchen. Och vad gäller övrigas insatser då, så kan de sammanfattas med ett enda ord: skärpning.
Inga 16 getingar där.
Nej. Men hon, Molly Johansson, är inte hon ett utropstecken, får man säga? Det känns som att hon också...
Om hon var petad förra mot då är Hanna Wig tillbaka där mot Rosengård. Va? Så att, men annars, ja,
men jag har sett mycket positiva om det, alltså från dig och andra också liksom, om henne.
Så är det. Det var vad jag hade på mitt körschema här egentligen. Så om ni inte har något annat här...
Jag vill avsluta med att prata Patrik Persson. Kan jag få göra det? Eftersom det är min sista podd.
Ja, jag skulle faktiskt ge dig ett sista ord.
Då väljer jag att tillägna dem.
Vänta nu. Först ska du få bedöma här, Filip, om han skötte sig här i sitt sista avsnitt. Vad du ger Linus Pettersson för betyg helt enkelt för sin sista podd.
Bra, mycket bra eller mycket.
Det stannar fan. Jag känner mig alldeles för snäll. Det känns inte bra när vi sitter och ger varandra komplimanger. Nej, så jag tar ner honom här. Du får nöja dig med bra. Det var för få rubriker.
Han får inte ens mycket bra.
Nej, han får inte ens mycket. I för sig, det var ju rätt gediget jobb där med starebytena.
Jag har lagt hela förmiddagen på.
Ja, du får ett mycket bra minus. Ah, okay. Det kan vi väl landa i. Men jag är lite nyfiken, jag vill ju ha lite så här att Linus summerar sitt liv i Göteborg liksom. Vad är då? Ja, Robban tittar på klockan här. Ja, nej, men att det är liksom, vilka tre personer kommer du sakna mest från idrotts-Göteborg och vilka kommer du inte sakna? Oj, man vill ha lite såna utspel ju. Ja,
men då tycker jag fan det var bättre att han avslutade av Patrik
Persson. Ja,
IFK Göteborgs fasta situationtränare.
Jag försöker få lite
som också har fått sparken, höll på att säga. Han har bytt jobb.
Ja, och här ska du få en rubrik. Ja, det är bland de sämsta beslutet IFK Göteborg har tagit de senaste åren.
De
är att inte se till så att Patrik Persson är kvar i klubben. Där har du rubriken.
Ja. Nej, men Blåvitt sämsta beslut på flera år.
Ett av dem. Vi ser att det behöver inte ta det för långt. Men alltså, han var ju 100%, han hade ju en 100% i tjänst som assisterande slash liksom fasta situationen ansvarig. Vid årsskiftet så gick den ner till 25%, jag tror IFK gick ut med också. Och det har inte gått för honom sedan dess att liksom kombinera sitt civila yrke med de här liksom pusslandet och jobba 25%. Så om jag förstod rätt så bad han IFK om att få gå upp igen och möjligheten att göra det. Men det gick inte. Och då landade vi här att han nu har lämnat klubben. Det ska inte vara någon schism sådär, utan de ska ha skilt som liksom vänner. Men jag tycker ändå är konstigt att man inte värdesätter hans spetskompetens mer. Alltså bara i år så tror jag att det är 4 av 7 mål som har gjorts efter fasta situationer. Och vi minns ju hur starka de var i höstas också, hur mycket det bidrog till att liksom få det lyftet då, målen på fasta situationer. Så jag förstår faktiskt inte riktigt det, hur man inte värdesätter den spetskompetensen mer. För det har varit så extremt tydligt, tycker jag, på planen. Vi minns ju de här 2 inkastmålen mot premiären där mot Värnamo. Hur liksom uträknat det var att exakt i den ytan ska vi anfalla och attackera. Och så gjorde de 2 mål på det. Så om jag ska få avsluta min sista podd, så vill jag göra det med att liksom lyfta Patrik Persson. Och lyfta liksom min förvåning kring att man inte ser till att behålla honom.
För samtidigt så lägger de ju löneutrymme på vad ska vi säga, betydligt mindre meriterade personer i organisationen där. Så det kan ju inte vara pengarna som saknas.
Nej, jag vet inte. Jag förstod det bara som att han hade liksom kommit till IFK och bett om och liksom frågat, är det möjligt att jag kan gå upp liksom i procent igen för att det här går? Liksom. Jag tror att han är lärare. Jag är inte helt säker, men han har något civilt yrke liksom, och det funkar inte att kombinera och sådär. Ja, utan att ha hört IFKs svar på det sådär, så tycker jag, står jag fast vid att jag tycker det är märkligt och ett av de sämre besluten de har fattat.
Mm. I den här podden behöver vi inte ha några repliker, så det får bli slutorden. Dina slutord då i den här podden. Vi önskar dig lycka till med ditt nya liv på Expressen. Jag tackar dig för din utmärkta insats idag. Jag tackar dig för din insats, Filip. Och jag tackar alla er som har lyssnat. Podden Utan namn är tillbaka nästa vecka utan Linus Pettersson, men på något annat sätt. Ha det bra så länge.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.